Vi ber. Vi tackar dig himmelske Fader att du är med oss ikväll. Kom Herre med ditt ord och låt det få tränga in i vårt innersta och skapa liv, Fader, ber vi dig. Kom helige Ande. I Jesu namn. Amen. Jag fick ett tilltal från Herren, tror jag, igår. Om vad jag skulle tala om här ikväll. Jag hade en annan plan, men Gud har inte alltid samma plan som mig själv, har jag märkt. Det här, jag har varit i Kalmar och då har jag bott på ett hotell som heter Packhuset. Det ligger nere vid vattnet. Och de var väldigt snälla. Jag hade bokat billigaste kategorin, men de var snälla och gav mig ett fint rum. Det var alltså stort, men det behöver ju inte jag göra, bara en. Men det var fönster ut mot vattnet. Och jag antar att alla här någon gång har varit i Kalmar. På någon exotisk semesterresa kanske. Eller slå på stort. Jo. Och då ser man ju ut där, va? Och det var ganska så regnigt och mulet och grått. Och när jag kom redan på torsdagen, ja, men då kunde jag se skymta Ölandsbron lite grann. Dagen efter på fredagen så var det lite olika. På morgonen kunde man inte se Ölandsbron alls. Så visste man inte att det fanns en bro. Eller för den delen en ö där ute. Då hade man ingen som helst aning om att det var så. Det såg man inte. Och sen då, på eftermiddagen kunde man liksom skymta att det fanns en bro. Om man tittade. Och så idag i morse såklart. I morse såg man inte bara Ölandsbron. I morse såg man Öland. Eller, det är vackert. Ligger där som ett paradisiskt land där på andra sidan och bron över. Och det är som att den helige ande har riktat min fokus på bron och Öland. Och känner väldigt tydligt att jag har fått en maning att just tala om det som vi kanske talar om för sällan, kristna i vår tid, men som Bibeln har väldigt mycket att säga om. Och det är vårt himmelska hopp. Om vi har sagt ja till Jesus, och det pratar vi om i eftermiddags, då har vi ju liksom, då har han redan satt sin krok i oss. Eller hur? Så tack vare Jesu nåd är vi på väg hem till himlen. Det finns två destinationer i evigheten, himmel och helvete. Och det är Jesu Kristi försoningsstöd som öppnar vägen av nåd för oss till himlen. Att det finns två alternativ beror ju på att Gud inte vill tvinga någon. Det är ju kärlekens plats. Där ska man vara för att man har tackat ja. Det är Herren själv. Och sen är ju Guds nåd djup och stark. Det lär vi oss ju av rövaren på korset. Som i dödsögonblicket nästan sänder en desperat bön till Jesus. Herre, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Och Jesus säger till honom omedelbart: idag ska du vara med mig i paradiset. Så har man sagt ja till Jesus, så har man liksom kroken här inne, va? Som Hebreerbrevet säger, att vi har kättingen här. Och ankaret är himlen. Det är väl härligt. Både när min mamma och pappa dog så var det så övertydligt. När pappa föll ner, sjönk ner död, så sa min lillebror till mig, vi grät båda såklart, men det första han sa till mig när han tittade över pappas döda kropp, det var, han sa inte så här: Hans, det var sorgligt. Det klart det var sorgligt, tyckte vi båda två. Utan det första han sa till mig, det var liksom om stunden vi hade när pappa dog och jag läste Uppenbarelseboken som jag berättade om i eftermiddags. Och Guds närvaro som var där sista timmen pappa var i livet. Det var en enorm Guds närvaro. Det var väldigt tydligt för mig att pappa går inte bort. Vi brukar säga så, han gick bort. Nej, pappa gick inte bort, pappa gick hem. Och det där sista timmen var det som att vi såg Öland. Vi såg bron tydligt. Och det var så övertydligt att det där landet är minst lika verkligt som vår tillvaro här på jorden. Men det som jag tyckte Herren liksom la på mitt hjärta, och varför vi ska tala om det ikväll också, det är att ibland kan det bli så i livet att man har kroken där, Jesus, kättingen, så ankaret i himlen. Men det kan bli som att det kommer massa moln för. Så du ser inte Öland, du ser inte ens bron. Och då kan den onde komma som bara en dålig förlorare. Men han kan komma då, han älskar ju att så hopplöshet och förtvivlan och modlöshet. Och säga till dig att det finns inget Öland. Finns ingen himmel. Finns ingen väg dit om det så finns en himmel. Finns ingen bro. Det är det Jesus menar när han säger att han är vägen, att han är bron. Men den onde kan få oss. Och ibland, som jag sa i eftermiddags också, så är vi så duktiga på att snurra till det själva. Så den onde behöver inte ens hjälpa till. Vi kan fastna med blicken. Nackspärret, om ni kommer ihåg. När vi får nackspärr, då ser vi inte heller Öland. Vi ser inte himlen. Vi ser inte bron. Vi ser inte att vi är på väg någonstans. Vi tror liksom att vi är fast. Och då kan vi få väldigt mycket dödsångest. Och det kan leda till djup depression, nedstämdhet. Det finns inget mål, man är inte på väg någonstans. Jag ska bara skriva ner en sak som jag kanske ska säga på slutet. Så är det. Så nu, mina vänner, tänkte jag vi skulle prata om Öland. Nej, inte Öland, men himlen. Och vad Bibeln har att säga om det. Det vi pratade om i eftermiddags nummer ett. Det finns en väg, som vi sa, av nåd. Kristi rättfärdighet och hans blod. Och sen är frågan då, hur blir det när vi kommer till inte Öland utan himlen? Hur är det där på andra sidan? Ja, det är läckert, för att den helige ande har ju låtit ett antal personer som har skrivit i Bibeln. Han har låtit dem inte bara tänka om himlen, inte bara filosofera om himlen, inte bara spekulera om himlen, utan Bibeln är Guds ord. Herren själv har låtit dem se Öland. Han har tagit dem dit. Han har låtit dem se och de berättar vad de har sett. Det tycker jag är läckert. Jag menar, vi kan ju läsa massa tidningar om Öland, eller hur? Vi kan läsa turistbroschyrer om vad som finns där och allvaret är vackert och stränderna och Borgholm, allt vad det är. Men det är ju en helt annan sak att faktiskt ha varit där och berätta om det då. Och låt oss lyssna in Johannes som på ön Patmos. Johannes har det otroligt tufft. Han är straffånge, som vi tror, på ön Patmos. Han är där för att han har vägrat lägga rökelsekorn framför kejsar Domitianus bild. Det finns en grotta på Patmos, är någon som har varit där? Ja, jag är en patmosian där borta i hörnet. Visst är det vackert? Ja. Det finns en grotta där som är en ortodox kyrka. Men de har bevarat grottan. Så det är liksom både en grotta och en ortodox kyrka på samma gång. Den hänger på klippväggen. Man får gå ner 39 steg och så står det apokalypsis på grekiska, uppenbarelse. Så kommer man in i den här grottan. Och en mycket, mycket gammal tradition pekar ut att det var här himlen öppnade sig för Johannes när han var straffånge, över 80 år gammal. Hans kristna vänner förföljde sin Efesos. Tuff, fruktansvärd situation. Då öppnas himlen och han får se Öland. Han får se målet. Därefter såg jag och se, Uppenbarelseboken 7:9. En stor skara, Uppenbarelseboken 7:9. Jag hörde välsignade flipprandet av bibelsidor. Jag tycker någon borde göra en sån här bibelapp där man har bibelprassel. Därefter såg jag och se. Märk det här. Johannes säger att han ser. Ni vet, jag tror det var väldigt dubbelt för Johannes. För när han såg texten så visste han, som han själv hade skrivit, det här är Guds ord. Det är Guds ord. Det här är, jag har verkligen sett Öland. Så att, jag menar, på ett sätt liksom heligt, stort, mäktigt. Samtidigt kan jag tänka mig att Johannes hade en liten frustration. För ni vet, det är svårt att prata himmelska på jordiska. Och det är därför han ofta talar om som. För det var så mycket härligare än vad man kan beskriva i ord. Och ändå är Bibeln Guds ord, så det stämmer det han skriver. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder, det där Jesu Kristi rättfärdighet, och med palmblad i sina händer. Och de ropade med stark röst: frälsningen till vår Gud som sitter på tronen och lammet. Så det är en skara. Och ni vet, de står inte för att de måste. De står inte för att Gud liksom säger: stå upp era latmaskar. Utan de står ju upp för att de är hänförda. Jag är en mycket ytlig människa. Jag tycker om sånt som hockey. Jag håller på Frölunda. Jag känner mig väldigt glad i kyrkan just nu. Det känner till Carl Gustav Severin. Han kommer predika i Pingst här om någon vecka. Jag pratade med honom på telefon i förrgår. Jag sa att jag ska på att han kommer. Carl Gustav Severin. Vi båda hjälper Sebastian Staxet med hans kampanj. Så vi ska upp till Lidköping nu på en arenasatsning här i början av april. Och vi var med honom. Eskilstuna hjälpte vi Sebbe. Då hade vi arenakampanjer. Hundratals kom till tro. Alla de här förortskidsen kände sig, alla tonåringar vet ni, som sitter fast i massa misär, de kom till hallen. Hundratals tog emot Jesus. En vän till mig som är pastor, det kom in 5 stycken så här riktigt tuffa, ni vet, tonårskillar från någon, som kom in där, man såg på dem, de har aldrig varit i en kyrka, va? Och de har väldigt mycket då problem i sina liv, alltså, Jesus måste hjälpa dem med. Det är mycket i vårt land som är, ni vet, när man har folk beskriva Eskilstuna, det är som de skulle beskriva Chicago under Al Capone. Det finns områden dit polisen inte åker. Eskilstuna, så är det i vårt land. Så vårt land behöver desperat en väckelse. Dagen innan vi kom till Eskilstuna så var det en kille som sköts utanför en pizzeria. Det är liksom läget. Då kom det 5 killar in i hallen. Men det finns en sån längtan idag. Så de kommer in i hallen. Och de står där bredvid då, min vän som är pastor. Och de tittar runt på alla. Va? Det är många i hallen. Så, va? Sebbe skulle väl predika någonting. Och det är lovsång. Och folk liksom lyfter händerna och lovsjunger. Så där, va? Och de här killarna då, de lugnar ner sig. De var lite ruffiga i början, liksom, men de lugnar sig efterhand. Så där, va? För vet, en helig andes närvaro på dem, en helig ande kommer in. Och så frågar de min vän pastorn då, och säger så här: vi undrar liksom, varför lyfter alla händerna? Liksom? De har aldrig sett, de vet inte vad det är för någonting. Och då säger pastorn: jo, för det är för att de lovsjunger Jesus. Liksom. Vi lovsjunger Gud här liksom, och då är människor väldigt glada. Eftersom, och så drog han väl väldigt kort några meningar, evangeliet kärna liksom. Ja, de här killarna lyssnar liksom. Det är riktigt tuffa killar egentligen. Men de är under den helige andes inflytande plötsligt. Och de har aldrig varit i kyrkan, så vet ingenting om ingenting. Men de lyssnar på det han säger. Och de kan känna igen Guds närvaro på något sätt. Va? Så att då börjar de lyfta sina händer. Och sen var det dags att gå fram och ta emot Jesus för den som ville. Och då står de där 5 killarna där. Och sen säger en till de andra 4. Nej, men jag ska faktiskt gå fram. Jag går fram. Och sen gick de andra fram också. Varför på veckor sedan det? Vad var det jag pratade om? Jo, Carl Gustaf Severin. Ja, just det. Nej, men vi håller ju, vi båda två har ett hockeyintresse. Så han kommer till mig ibland, så går vi på en Frölunda match. Ibland hans fru med också, så bor de hemma hos mig och så går vi på Skandinavien. Carl Gustaf ser så härlig ut med sin Frölunda tröja på. Och ni vet, jag var där båda gångerna, senaste gångerna Frölunda tog SM-guld. När de sköt in den avgörande pucken 2003 och 2005. Kommer jag aldrig glömma. 12 000 i Skandinavien. Och ni vet, folk blir som galna. De ställer sig upp på stolarna och hoppar och jublar i en halvtimme. Jag var helt lugn såklart. Jag pratade om de andra. Självklart. Och ni vet, det är ju inte så att spiken säger till liksom, nu får alla ta och ställa sig upp. Kom igen nu era latmaskar. Nu har vi tagit SM-guld, så nu får ni vara vänliga liksom och ställa er upp. Nej, nej. Alla bara spontant bara hoppar upp. Är ni med? För en gummibit som åkte in i ett nät. Vi vet ju alla att det här är bara en lek egentligen. Ändå står människor och hoppar en halvtimme. De här människorna, vi möter i Uppenbarelseboken 7. De ser Gud med sina fysiska ögon. De möter sin skapare. De står inför den helige. Undra på att de står upp. Undra på att de ropar. De jublar. Jag läser lite längre ner. Vi har läst om blodet, det läste vi om i eftermiddags. Men sen står det i vers 15. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. De ska aldrig hungra och aldrig mer törsta. Och varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem. För lammet mitt på tronen ska vara deras herde. Han ska leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Jag har sett en film. En väldigt djup film, eller inte. Den heter Back to the Future. Är det någon som har sett den? Ni är för djupa för att titta på film kanske här. Den heter Tillbaka till framtiden. Den handlar om en galen professor, Dr. Emmett Brown. Han uppfinner en tidsmaskin. Jag vet inte om du någon gång har lekt med tanken. Det har jag gjort. Tänk ifall man fick åka en resa med en tidsmaskin. En resa. Jag vet vad jag skulle göra då om jag fick en chans. Jag skulle ställa in tiden på år 30. För Jesus dog någon gång mellan 30 till 33. Vi vet inte riktigt när. Men 30, 32 eller 33. Så ta 30 så är jag helt säker. Jag tror 33, men jag tar 30 så är jag helt säker. I månaden Nisan. Och så skulle jag sätta platsen på Jerusalem. Påsk. Eller hur? Tänk att få se Jesus. På det sättet. Mina vänner. Om Bibeln är Guds ord. Om Johannes verkligen såg Öland. Nej, inte Öland utan himlen. Då betyder det. Att du en gång kommer att möta din frälsare. Mellan fyra ögon. Det mötet ligger framför dig. Det är det Bibeln kallar för Jesu Kristi dag. Och han ska torka dina tårar. Och nu är det inte bedrövelsetårar. Man kan inte vara ledsen i himlen. Utan det är förlossningstårar. Det är mer de här tårarna ni vet. Äntligen hemma. Äntligen framme. Men även de tårarna ska han torka på dig. Alltså. I himlen, vad händer där? Jo, vi ska se Gud. Vi ska möta Fadern, Sonen och den helige Ande. Hur blir det mötet? Ja, vi får ju här ett intryck av att det är långt mer befriande och ljuvligt och förlösande vad vi någonsin kan beskriva. Jag nöjer mig med namnet på en dryck, hur det blir att möta Gud. Och det är inte Coca-Cola. Mer. Att möta Herren kommer att visa sig vara mer. Han är mer helig, mer ljuvlig, mer barmhärtig, mer personlig, mer kärleksfull, mer fascinerande och så vidare. Vi ska möta Gud. Egentligen är vårt liv här på jorden ett av huvudsyftena med vår tid här på jorden. Naturligtvis att vi ska berätta om Jesus för andra. Liksom, det är ju livsviktigt. Det är ju, vi har förstått människor, fiskare talar Jesus om och så vidare. Men det handlar också mycket om att Herren vill förbereda oss för den dagen. Och sen då, när vi är där. När du möter Herren. Så tänker jag också att du och jag, vi kommer göra så här. Där vi står inför Herren. Liksom, vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt? Och jag tror verkligen att vi är fysiska i himlen. Den hebreiska världen gör ingen skillnad på det andliga och det fysiska. Alltså de är inte varandras motsatser som i det hellenistiska tänkandet som är obibliskt. Utan i den hebreiska världen där Gud uppenbarar Bibeln, där är materia någonting gott. Den är sen liksom absolut attackerad av den onde efter syndafallet. Det är en sak. Men materien i sig, skapelsen i sig, det konkreta i sig. Ni vet, när Jesus hade uppstått från de döda så stod han inför apostlarna. Det är ju lite humor. Och de är ju chockade, va? Man var inte van vid att möta folk som hade uppstått. Märkligt nog. Så Jesus, han måste liksom visa dem att han är på riktigt. Kommer ni ihåg vad han gjorde? Han ber att få en bit fisk. Han äter inför dem. För att de ska förstå, jag är på riktigt. Thomas fick erbjudande och sticka fingret i hans spikhål för att han är på riktigt. Ingen vålnad, inget spöke, ingen dimma, inget diffust, inget vakt. Himlen tror jag, precis som C.S. Lewis i sin bok Den stora skilsmässan. C.S. Lewis, en av kristenhetens främsta författare alla tider. Han tror att himlen är en mer konkret värld än vår. Det tror jag också. Mer konkret, inte mindre. Mer konkret. Så du står där och du, vad är det som händer? Vi kommer liksom, du kommer stå där. Du har mött Herren som det inte vore nog. Men så kommer du känna, varför känns det så bra? Vad är det som har hänt? Ja, Paulus använder ett ord för att beskriva det. 1 Kor 15:51. 1 Kor 15:51 är det stora uppståndelskapitlet i 1 Kor 15. Ni vet, första Korintierbrevet. Det tänker vi inte på kanske, men Korint var den stad. Jag älskar att åka till bibelruiner, så jag har varit i Korint och gått med Bibeln flera gånger. Det är väldigt spännande. Korint var den staden i Romariket som hade sämst rykte. Det var den värsta platsen. Det fanns ett verb som hette att korinta. Och det ska inte jag berätta här vad det var för någonting. För det passas inte i en kyrka. Men jag kan säga att det var inget bra. Korint var en problemplats med stort P. Och församlingen började väldigt bra. Det blev väckelse. Men trycket från världen var så stort. Och församlingen började tappa blicken på Jesus. Och började köra diket. Och då ska Paulus skriva brev. Och det gör han ledd av den helige ande. Han tar itu med massa problem. Och de hade inte små problem. De hade stora problem. Mycket stora problem. Jag brukar säga så här att om Korint hade funnits idag som församling hade den varit på löpet i Aftonbladet. Det är den typen av problem. Stora problem. Så Paulus tar i tur med problemen. Men sen, för liksom att få församlingen att komma tillbaka på banan, i kapitel 15 tar han upp församlingen på kommandobryggan. Eller vi skulle kunna säga, han visar dem bron, han visar dem Öland. Han visar dem att de är på väg hem till Herren, de är på väg till himlen. För att liksom hjälpa dem att komma på rätt kurs igen. Och då skriver han i vers 51. Jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna. Alltså, några kommer vara här på jorden när Jesus hämtar hem sitt folk. Men vi ska alla förvandlas. Vi ska alla förvandlas. Och lite i samma text använder han en bild från naturen. Han säger att vår förvandling när vi kommer till himlen är lite grann som fröets relation till blomman. Jag menar, visst har Gud gjort skapelsen märklig. Tänk på att det kommer hit någon från en annan planet. Nu tror jag att det bara är vi på jorden som finns, men alltså, vi har lite fantasi nu. Och så ska vi beskriva hur det funkar här på jorden. Visst är det märkligt? Man tar något litet skrumpet som heter frö. Man stoppar i något kläggigt som är brunt som heter jord. Man har på något blött som heter vatten. Ljuset kommer. Och tjong blong har vi en blomma. Visst är det märkligt? Det är ju det här fröet. Det är det fröet som blir blomman. Eller hur? Jag vet inte hur det är med dig, men det Paulus är ute efter här, det är ju att på den här sidan evigheten, i syndafallsvärlden, kan vi ofta känna oss som ett litet skrumpet frö. Jag vet inte om du känner igen dig. Jag menar, jag tror Jesus har helat oss många fler gånger än vad vi kan ana. Jag tror han har helat oss många gånger. Vi kommer få reda på det i himlen. Han har berört oss och rört vid oss fysiskt, själsligt och andligt många fler gånger med sin livsström än vad vi någonsin kan ana. Tror du inte det? Så halleluja för det. Jesus säger, jag kommer för att ska liv i överflöd. Och det får vi del av redan nu genom den heliga ande. Halleluja. Men vi märker samtidigt att syndafallskropparna som liksom är präglade av detta med döden. De är ju ändå liksom, ni vet, jag är 54. Jag är redan over the hill. Om jag skulle ut och springa med min äldste son, han har sprungit maraton, jag tror på 2:30 någonstans. Han har sprungit Göteborgsvarvet kring 1:10. Det är rätt så snabbt. Om jag skulle ut och träna med min son, skulle ni få skicka mig till akuten efter typ 5 minuter. Inte tillrådligt. Eller hur? Vi känner alla av det på olika sätt. Där uppe i himlen är du inte längre fröet. Du är samma person, men du är blomman. Där uppe kommer du häpna över vilken livskraft din kropp, själ, ande har. Du kommer bara instinktivt veta att du vet att den här kroppen kommer aldrig igen att dö. Aldrig att dö. Har evigt liv. Det Gud tänkte från början. Och förvandlingen som Paulus talar om. För det första kan vi tala om negativt som har kommit bort. Vi har redan talat om den gamla människan, eller hur? Den gamla fulingen som vi har i oss, som är dödsdömd men inte död, som gör att vi varje dag behöver förlåtelse. Och, där borta, där uppe i Öland, eller i himlen rättare sagt, hos Herren. För första gången är vi perfekta. Vi har ingen arvsynd. Vi har ingen gammal människa längre. Ingen gammal fuling. Ingen negativ sida av vårt jag. Avon Ett av de hebreiska orden för synd betyder någonting krokigt, någonting förvrängt. Det är vad vi är i vår gamla människa. Sen har vi vår nya människa, halleluja. Det är det enda som är kvar i himlen, men vi har också den här gamla fulingen. Någonting förvrängt. I himlen är det uträtat. Det krokiga har blivit 100% rakt. Du är perfekt i himlen. Du har ingen arvsynd. Du har ingen gammal människa. Din gamla människa är död. Det är ju nästan halleluja, eller hur? Nu är vi där och touchar igen. Ibland ställer folk frågan så här till mig: Hans, vad händer om man syndar i himlen? Och du brukar säga, nej men du förstår inte. Himlen är det bästa av två världar. Två dimensioner. Nummer ett, du har 100% fri vilja. Total frihet i himlen. Nummer två, du kan inte synda. För du är jassar, du är rak. Du har inget avon, du har inte längre något krokigt. Så du kan inte göra någonting fel. Du är perfekt. Förstår du vad det betyder? Är med? Aldrig igen att avfalla från Gud. Aldrig igen den här frustrationen över att du vandrade med Herren och så tappar du blicken och så slirar du ner i diket. Aldrig igen det här, det onda som jag inte vill, det gör jag. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Aldrig igen en konflikt. Aldrig igen liksom att det sker någonting som du gör som är fel, som är orent, som är ont, som är själviskt. Inget. Och andra negativa konsekvenser av syndafallet som inte behöver vara just synd, men som också plågar oss. Aldrig igen depression. Aldrig igen om du som brottas med missmod här. Du ska veta det att Jesus vill hjälpa dig redan nu. Halleluja. Men du ska veta, en gång är det borta för alltid. Aldrig igen nedstämdhet. Aldrig igen missmod. Aldrig igen depression. Aldrig igen sjukdom. Aldrig igen fysisk smärta. Aldrig igen besvikelse. Aldrig igen. Aldrig igen konflikter. Aldrig igen missförstånd. Folk frågar mig så här: Hans, kommer man känna igen varandra i himlen? Och då brukar jag svara, om jag förstår Bibeln rätt, och det liksom tror jag är bibliskt sätt att se det, i himlen är första gången som vi verkligen kommer känna igen varandra. Ni vet, vi har ju två som är förhärligade redan, förvandlade. Mose och Elia. På förklaringsberget. De möter Mose och Elia. De säger ju inte så här att, jag vet inte om ni har sett dem, det är inget fel på dem. Så det är inte det, jag raljerar inte. Men själv är jag lite svårt för de här himmelsmålningarna. Där alla människor har ansikten som äggskal. Ni vet, som att Gud står där uppe och suddar ut allas ansikten. Nej, nej, nej. Vad säger Jesus i hans liknelse om den förlorade sonen? Så står det på grekiska när han omvänder sig. Och det måste vara Jesu ord. För vi har bara grekiskan. Det är Lukas dessutom. Så att jag menar, det var grekiska. Så Jesus måste ha sagt det på något sätt också på grekiska. Jesu beskrivning om en människa som omvänder sig. Vet ni vad den är? Den förlorade sonen. Det står, han kom till sig själv. Den heliga ande vill inte göra dig till någon överspänd variant av dig själv som ingen annan vill umgås med här ute i världen heller. Den heliga ande vill göra dig till dig själv och samtidigt 100% lik Jesus. Då är det dynamit. Det vill världen ha. Så vi kommer. På jorden kan vi ha svårt att lära känna varandra. På jorden kan vi ha svårt här alltså. Kan vi få konflikter. På jorden kan det bli distans. På jorden här kan det vara liksom, vi försöker vårt bästa. Det går mycket bra i den kristna gemenskapen. Halleluja. Men ibland går det inte riktigt lika bra. Och vi kommer inte så nära varandra som vi skulle vilja. Och vi säger dumma saker. Eller liksom, vi stannar inte upp och lyssnar in varandra. Eller vad det nu är för någonting. Det blir lite mer distans. Vi blir besvikna kanske. I himlen kommer du aldrig igen att bli besviken på någon gemenskap eller någon människa. Aldrig igen. Och jag menar, Johannes ord är ju mäktiga. Uppenbarelseboken 21. När man stiger in i Bibeln, sista två kapitel. Jag tar potpourri. Så jag läser inte allt, jag läser bara några saker. Kapitel 21:1. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. En ny himmel och en ny jord. Och det finns två grekiska ord för eller fler finns det, men vi tar två nu. Två ord för nytt. Det ena är neos. Neos betyder helt nytt. Väsensskilt. Det är om du skrotar din bil och köper en ny. Du hade en rostig Fiat. En dag, nej. Nu får man nog med det här. Nu köper jag en... Nej, vi ska säga så här. Vi kan säga så här. Du slutar köra Fiat och du köper ett flygplan istället. Får du ha bra med pengar, men ändå. Det är neos, det är nytt. Kainos. Det är istället förnyat. Det betyder att du tar den här bilen och den kommer iväg till en rekond och de gör det till den mest fantastiska bilen någonsin sett, men det är den bilen. Och nu tror jag inte, det måste inte betyda att det liksom är den här jorden som blir förvandlad. Det kan vara en helt ny jord, det får Gud bestämma. Jag tror på tusenårsrike först här på jorden. Vad som kommer sen kan vara en helt ny jord. Andra PSB verkar antyda det, men jag har stor respekt för de som tänker att det är den här jorden som blir förnyad sen. Jag stiger inte in i den debatten just nu, även om jag tror att det sen är en helt ny jord, men det är en annan sak. Men alltså, att det står kainos, alltså det framförallt är viktigt att förstå här, det är att Johannes skriver kainos och inte neos för att han läser den heliga ande och uttrycka similaritet, likhet. Alltså, den är lika konkret eller mer konkret än vår skapelse här. Bara så fruktansvärt mycket bättre. Om igen C.S. Lewis. En mer konkret värld än vår värld. Men det är på riktigt. Det är en riktig värld. Jag tror det är vattnigare vatten. Äppligare äpplen. Sångigare sånger och skrattigare skratt. Men det är en värld 110% på riktigt. Nya himlar och en ny jord. Och så skriver ju sen också Johannes. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Det är den här nya himlen, det är det nya Jerusalem. En brud som är smyckad för sin man. Jag lärde känna min blivande fru. Johanna, vi har varit gifta nu inte så länge. Men 33 år, så en liten stund. Jag är väldigt stolt över mitt bidrag till Johannas liv, min fru. Under dessa 33 års äktenskap. För hon är mycket mer lik Jesus nu än hon var när hon mötte mig. Hon skulle aldrig varit så lik Jesus som hon är nu. Om inte hon hade prövat så att leva med mig i 33 år. Det är väl ändå ett bidrag som är värt något. Kan man vara stolt över. Vi möttes under Bo Branders vingar. På Kronobergs folkhögskola. Vi blev tillsammans. Och vi väntade hela 3,5 månader innan vi förlovade oss. Så vi hade liksom varit ihop länge. Och sen hade vi väldigt mycket tålamod. Sen väntade vi hela 6 månader innan vi gifte oss. Så vi var väldigt tålmodiga, märker ni. Och ni vet, när vi gifte oss. Man, egentligen räcker det ju med att man bara, men alltså, egentligen räcker det med att jag och Johanna står inför prästen och så är det ett par vittnen och så säger man ja. Och sen är det klart. Men vi gjorde så många andra saker. Massa tillägg. Eller hur? Johanna hade fin klänning. Jag försökte också klä mig hyfsat snyggt. Vi bjöd på fest med massa god mat. Vi smyckade kyrkan. Johanna hade en brudkrona. Som var Kronobergs folkhögskolas brudkrona. Och rektorn berättade för mig när jag fick den. Att den här är värd 35 000. Då kände man ett visst ansvar. När vi kom till kyrkan så hade jag lånat pappas folkabuss. Och Johanna var ju gjord hos frisören med kronor och allting. Med små kulor på de här tinnarna. Och så skulle hon ställa sig upp och gå ur minibussen. Det är inte så lätt. Hon fastnade med kronan i rännan som går till den här dörren. Så det var en liten nödoperation för mig att få loss henne. Ni vet, hon var ju helt ihopnålad i huvudet så hon liksom satt ju fast. Till slut fick jag loss henne. Och då var det ju såna här pinnar, ni vet, på den här prinsesskronan. En av de här taggarna på den här 35-kronors kronan. Liksom, wow, det är slokat. Och jag tänkte, gode Gud, 35 000. Men Herren är med oss i prövningens stund. Så jag bad en bön och sen böjde jag upp den igen. Men det jag är ute efter här, mina vänner. Brud, brudgum, bröllop. Som en brud smyckad för sin man. Vad handlar det om? Jo, varför gör man det? Varför har man fest? Varför har man på sig fina kläder? Det handlar ju om kärlek. Det är ju ett sätt att uttrycka kärlek. Det är egentligen helt onödigt. Det är en massa extra kostnader som inte har någon praktisk nytta överhuvudtaget. Men man gör det för att man älskar. Mina vänner, himlen är kärlekens plats. Till 100%. Jag ska sagt börja landa, men ett par grejer till bara. Jag vill bidra. Jag tror Guds ord bidrar också med ett litet grus i dojan. Det mår vi bra av. Om det är Jesus grus i dojan. Har du haft grus i dojan någon gång? Det skaver så där härligt, eller hur? Ja. Det finns någonting som kommer på flera ställen i Nya Testamentet. Samma tema. Vi har det i Romarbrevet 14 från vers 10. På tal om himlen. Det står så här. Paulus skriver: varför dömer du då din broder? Eller varför föraktar du då din broder? Vi ska alla stå inför Guds domstol, det som skrivet. Så sant jag lever, säger Herren. För mig ska varje knä böjas och varje tunga prisa Gud. Och så kommer vers 12. Alltså ska var en av oss avlägga räkenskap inför Gud. Och nu börjar jag säga, men vänta nu Hans. Pratar vi inte om att det är genom lammets blod jag kommer till himlen? Att Jesus förlåter mig all synd bara av nåd? Det stämmer. Vi kommer till himlen bara av nåd, precis som rövaren på korset. Jag gillar folkbibeln på många sätt. Och jag tycker det är bra att det finns många olika översättningar, för det var inte på svenska från början. Men jag är inte riktigt överens om att översätta det ord de översätter till domstol där. Det är grekiskans bema. Bema. Och det finns en bema bevarad än idag i Korint. Och Paulus skrev ju Romarbrevet från Korint. Så när man är vid beman i Korint idag så ser man samma bema som Paulus såg. Och som förmodligen den heliga ande använde. När han gav honom just det här bibelordet. Att vi ska stå inför Guds bema. Bema betyder på grekiska inte domstol. Det betyder bara en upphöjd plats, en scen. Inte scen, eller alltså en upphöjd plats, en tron. Det fanns en bema i varje större stad, minst en. Där satte sig, ni vet, prokuratorn. Kejsaren, såklart, om han kom. Den högsta dignitären satt där ibland. Av många olika skäl. Det kunde vara en rättegång. Men det kunde lika gärna vara för att bara hålla ett kärleksfullt tal till folket. Det kunde också vara för att ge priser på idrottstävlingar. Så att vi får ingen ledtråd från det ordet riktigt varför man är där. Men vi får ledtråden sen i vers 12. Alltså ska var en av oss avlägga räkenskap inför Gud. Mina vänner, synden fiskas det inte i. Den har Jesus tagit på korset. Är du tacksam för det? Är du tacksam för det? Det är väl bra, va? Så allt är nåd. Men det här ordet betyder, det är faktiskt ett ekonomiskt ord. Det betyder helt enkelt uppvisa konto. Och det finns flera liknande ord av Paulus på andra ställen. Och Jesus själv har ju sina förvaltarliknelser. Man får talenter och kommer tillbaka och redovisar. Så att vad det handlar om, mina vänner, det är så här. Motsatsen vore, du kommer till himlen, Jesus förvandlar dig, allt är fantastiskt, du kan inte ha sorg i himlen. Och så säger Jesus, ditt liv, vi pratar inte om det. Det vore väldigt konstigt. Utan vad det här handlar om. Synden finns inte längre. Den har Jesus tagit, så den är borta. Det är liksom som film, du vet, det är utraderat. Skönt. Men när du kommer hem till Herren kommer han gå igenom ditt liv tillsammans med dig. Och du kommer att få se vilken frukt som ditt liv har burit. Nåda frukt, men ändå. Vilken frukt ditt liv har burit. Och då tror jag vi kommer märka att det handlar inte först och främst om statistik. Utan det handlar om varje minut, timme, dag som du gick dit du trodde Jesus ville att du skulle gå. Och där du i all enkelhet var där för att försöka följa efter din Herre. Att det var därför du var där. Du kommer märka att det bar mycket mer frukt än vad du någonsin kunde ana. Vi ser ju väldigt lite här på jorden vilken frukt vårt liv bär. Eller hur? Ibland ger Gud oss en liten uppmuntran. Men det är mer som en liten glimt. Först i himlen kommer du märka vad saker och ting betydde. Jag var i Kanada och predikade. Och på samma konferens var en man som heter Lee Strobel. Jag vet inte om ni har hört talas om honom. Han har skrivit en bok som heter Fallet Jesus bland annat. Han var en journalist som kom till tro på Jesus. Lee Strobel. Han, kan man säga, han fick en liten sån här uppmuntrande hälsning vad det kan betyda. Att saker kan betyda mycket mer än vad vi tror. Fastän för oss det kan verka som ett misslyckande. Om vi gör det för att vi följer efter Jesus. Liv var nykristen. Nykläckt bebis i Kristus. Han visste inte mycket. Men ni vet, som många nykristna så bar han på en eld. Han ville följa efter Jesus. Han ville höra Herrens röst. Och han hade börjat diskutera om Jesus med sina journalistkollegor. Och med en journalistkollega, den som satt rummet bredvid, hade det gått jättedåligt. Jättedåligt, mänskligt sett. Kollegan, de hade haft ett par till diskussioner. Och kollegan hade bara totalt viftat bort honom. Helt totalt likgiltig. Arrogant. Inget hade förbättrats under diskussionerna. Och Lee sitter nu. Det här är så bra tycker jag. Han sitter på sitt kontor, berättar han. Nykristen. Och så kommer ni, vet det här, den helige ande på tal om honom. Han upplever liksom, ja men nu kommer ju kärlek, nu kommer ju värme, nu kommer ju frid. Och så bara, så var det som att han bara, det var som en viskning i hans innersta. Gå in till din kollega igen. Och han bara, nej, jag går inte in till min kollega igen. Jag har misslyckats 3 gånger om. Han hånar mig. Jag förlorar diskussionerna mot honom. Det kommer bara gå ännu värre nu. Jag går inte in. Men ni vet, den helige ande är universums envisaste person. Så det bara kommer man in. Gå in till din kollega igen. Bara en gång till. Gå in igen. Gå in igen. Kan vara ett ord till någon här. Gå in igen. Berätta om Jesus igen. Be för din släkting igen. Öppna Bibeln igen. Gå in i den där frimodigheten du hade förut igen. Ta emot den där nådegåvan att vara evangelist igen. Så han gick in igen. Och nu gick det, som det verkar mänskligt sett, ännu sämre. Han knackar på dörren och han hör sin kollega säga, ja, han öppnar dörren. Och kollegan tittar inte ens upp, utan bara liksom, ja, vad är det? Och så han tittar fortfarande ner på sin dator. Och nu får Lee en blackout. Har du fått en blackout någon gång? Det blir tomt i hans huvud. Totalt tomt. Han får panik. Och han hör sig själv börja rabbla typ trosbekännelsen. Han får bara ett hjärnsläpp. Det är väl också för att han blir så panik av att se sin kollega som inte ens bryr sig. Han är där, det bara tar slut för honom. Så han börjar typ citera trosbekännelsen. Ja, men du vet ju att jag tror på Gud Fader, allsmäktig himmel och så jorden skapar liksom. Och kollegan liksom bara tittar upp. Ja, men du vet, vi är klara med den diskussionen, det är fine nu. Men han bara fortsätter, han har ju totalt blackout. Ja, du vet ju att jag tror på Jesus Kristus också, hans enfödde son. Så, och du vet, fortsätter med delen om sonen, så typ något sånt. Och kollegan bara tittar upp på, ja, men vi är klara med det här nu, men han har ju blackout. Så han bara fortsätter, ja, den heliga ande, du vet, och så säger han det också. Så han har liksom täckt in det centrala i den kristna tron. Och kollegan tittar upp nu och säger, snälla Li, vi är klara med den här diskussionen. Tror du skulle kunna gå tillbaka till ditt rum nu, tack. Och Li, stackaren, han har fortfarande kvar lite om den här blackouten. Så han hör sig själv säga, ja okej, okay, jag ska gå, förlåt. Men om du vill komma till min kyrka. Och så säger han till sin kollega adressen till sin kyrka. Det är fullkomligt helt bizarrt. Sen sätter han sig i sitt rum igen. Min fråga till dig är, hur tror du han kände sig? Lyckad. Superevangelist. Wow, där satt den. Tvärtom. Han var så, nej men, jag kände ju att det var Gud. Jag gjorde i alla fall det för att jag försökte följa efter Jesus. Typ så. Ja. Li behövde inte vänta till himlen. Li behövde bara vänta 9 månader. 9 månader senare i hans kyrka kommer det fram ett par. Han har aldrig sett dem. Det vet han. Och mannen ser nervös ut. Mannen säger, ursäkta att jag borde ha kommit fram till dig före. Jag borde ha kommit fram till dig, för jag har varit med i kyrkan nu i nästan 9 månader. Och det är tack vare dig jag är frälst. Det är tack vare dig jag och min fru är frälsta och våra barn är här. Så att det är tack vare dig, och jag har velat gå fram innan, men jag har inte vågat. Men nu går jag fram till dig, jag vill bara tala om för dig att det är tack vare dig jag är här. Så tack för din lydnad. Och Li bara tittar på honom, det är helt totalt med. Han har inte skrivit några böcker, han har inte börjat hålla några föredrag, han är ju nykristen liksom. Han bara, va? Tack vare mig? Vad snackar de om? Ja, jag ska förklara för dig, säger den här mannen då. Det är så här, förstår du, att jag jobbar som golvläggare. Och en dag fick jag en order att jag skulle upp och fixa ett golv i ett kontor hos en väldigt sur journalist på tidningen Chicago Tribune. Jag hade en väldigt svår livskris. Hela mitt liv höll på att gå sönder, mitt äktenskap höll på att krascha. Och jag kom in på kontoret och jag låg bakom skrivbordet och höll på att laga golvet. Och jag ropade ut till Gud, ge mig något tecken på att du finns. Mitt hopp är helt borta i livet. Då hör jag din röst. Du börjar berätta om att Gud har skapat allt. Och jag bara säger, det där tror jag på. Ja, sen börjar jag berätta om att Jesus har dött för min synd. Och då säger jag, jag tar emot dig Jesus. Jag tar emot din förlåtelse. Och du berättar om den heliga ande och kyrkan. Och jag bara förstår att Jesus just nu kommer in i mitt liv. Men så bara ropar jag till Gud, var ska jag gå? Och då säger du adressen. Oftast behöver vi vänta till himlen. Li behövde bara vänta 9 månader. Så här får du ett litet, mitt i glädjen, mitt i hoppet, mitt i vissheten att det finns ingen sorg i himlen. Vi är på väg dit, halleluja. Och där ska vi vara i en evighet. Det blir härligt. Men vi får med oss ett litet gruskorn i dojan. Det här att, mest underbart är det ju. Jesus bryr sig om vårt liv, vi är viktiga. Våra nådegåvor är viktiga. Varje dag, timme, stund vi bestämmer oss för att följa efter Jesus, så är det viktigt. I början av veckan försvann min röst. Jag misslyckas oftast. Så det är härligt att få berätta om någon gång när man håller sig på banan. Och då hade jag predikat redan i Israel och Östervåla och Norge. Och jag hade predikat en dag för ungdomarna om uppenbarelsebok. Jag hade haft typ 8 pass. Och så small min röst. Och då kände jag, okej, nu åker jag hem. Jag kan inte predika för dem utan någon röst. Men ni vet, man ska ju be också. Så jag bad och jag bara upplevde helige ande, bara kom till mig, bara fortsätt. Jag ska hjälpa dig, bara fortsätt. Ja, du får kämpa lite men jag är med dig, bara fortsätt. Dagen efter talade jag 7 pass. Första 10 minuterna jag pratade på morgonen var vansinne. Jag hade inte den här rösten. Man hörde knappt vad jag sa. Men efter 10 minuter kom rösten. Och vi fick en fantastisk dag med uppenbarelseboken. En fantastisk dag. Tack vare Guds nåd bara. Med unga vuxna. Tala om Jesu återkomst. Och så sa jag till Herren. Ja, men nu åker jag hem då. Jag kan inte göra mer. Jag kan inte åka till Kalmar. Jag kan inte åka till Nybro. Liksom. Nu är min röst slut. Helige Ande bara, bara fortsätt. Bara fortsätt. Häng på. Jag ska vara med. Jag ger dig kraft. Bara häng på. Är ni med? Så det är det gruskornet vi får idag. Ja. Vi är på väg hem till Herren. Och jag ska avsluta med 2 stycken till små vittnesbörd och sen ska jag stänga här. På tal om det, vittnesbörd nummer 1. Jag var i Jerusalem på en konferens på tal om himlen. Och det var en jättebra konferens. Och så kom det upp en talare som bara skulle komma med en hälsning på 10 minuter. Och de gav honom världens påannonsering. Han var nämligen general, ni vet, typ Pentagon, högsta nivå i USA. Vet, massvis av guldpladuskor och fanns ingen ände på hur mycket ansvar han hade. Och vet, allt det där liksom bredde på. Så kom han upp den här generalen, tänkte jag, wow, nu kommer jag få höra verkligen hur många krig han, eller vad han nu gör, eller hur många tusentals man han befaller över, hur viktig han är. Han hade ingen som helst intresse av att prata om det alls. Han ville bara prata om Jesus. Och han kom upp, han var så ivrig. Jag kände smörjelsen direkt när han kom upp till Helige Andes närvaro. Och det första han säger, det enda han säger egentligen, det är att han säger till mig, jag vill bara tala om för en sak, sa han. Och det är att och han var typ 75. Så han var inte purung. Han kom upp och sa, jag vill bara tala om en sak för dig. Och han bara brann, han stod, du vet, han vibrerade. Jag älskar sådana människor när det brinner. För mig får det gärna brinna lite för mycket. Det är helt okej. Okay. Det är bättre det än att det inte brinner alls, tycker jag. I Sverige har vi ju lyft upp som en helig dogmordet försiktig. Jag ser inte det ordet så mycket i Bibeln. Vis, absolut, men försiktig. Jag tror vi spenderar för mycket tid åt att vara så rädda att vi ska göra någonting som inte är totalt perfekt. Det är bättre att vi rockar loss, försöker göra någonting för Jesus och kör lite diket, okej. Okay. Det kanske inte blir 100% rent eller perfekt, men liksom vi gör något. Det var en privat betraktelse. Men i vilket fall, den här generalen, 75 år gammal, han står där uppe och han bara säger, jag vill bara berätta en sak för er, son. Att när jag kommer hem till Jesus, när han hämtar hem mig till himlen, jag vill inte komma upp i en soffa. Jag vill inte komma upp och sitta bekvämt. Jag vill inte komma upp och vara pigg. Jag vill ha gett Jesus allt. Jag vill komma upp till Jesus och vara som en blodig trasa, sa han. Jag vill att Jesus ska få plocka upp mig och jag ska liksom vara som helt totalt. Jag ska gett honom allt. Det ska vara som ett blodigt knyte som man får plocka upp och blåsa liv igen. Jag vill ha gett honom allt. Det var allt han hade att säga. Ingenting om sig själv som general. Någonting, inte ens sitt namn. Sen bara gick han ner. Intressant. Och den sista bilden. Det är det sista vittnesbördet på tal om Öland. Och hoppet. Efraim Syrien, han säger så här. Tro är att höra tonen från himlen. Och så fortsätter han. Lyssna. Efraim i Syrien, kyrkofader, 300-talet. Tro är att höra tonen från himlen. Så säger han. Hopp är att dansa efter den tonen redan här och nu. Och då vill jag berätta om en väninna. Hon är i min ålder. Jag är inte uppvuxen i en kristen familj, men det var hon. Det är hon. Och när hon var typ 12 år gammal. Så bad hon aftonbön med sin mamma som hon brukade. Och då bara hade hon en fråga. Hon sa till sin mamma. Mamma, det är bara en sak jag vill fråga. Ja, sa mamma, vad är det? Jo, det är bara en sak jag undrar. Det är när vi kommer till himlen. Förmodligen dör vi ju inte samtidigt, mamma. Och när vi kommer till himlen så undrar jag bara så här. Mamma, hur ska vi hitta varandra? Relevant fråga. Och så mamma säger man inte så här. Det var en dum fråga. Utan det är ju härligt att hon tror himlen på riktigt. Det är ju bibliskt liksom. Så att, men det här, mamma, hon tänkte till mamman. Och så sa mamma så här, du sa, bra fråga. Så sa mamma så här, du, jag vet. Och så slog hon upp Uppenbarelseboken 22. Om livets träd. Så står mitt för tronen. Mina strömmen. Så, du sa, vi ses vid livets träd. Det är ju perfekt. Det måste vara centralt i himlen. Det kan man inte missa. Så att vi ses där. Vi ses vid livets träd. Dottern tyckte det var perfekt svar. Mycket bra för ett barn, konkret liksom. Yes. Så gick livet. Dottern är ju min ålder. Och typ för en, jag tror det var redan för 15 år sedan och sådär, så började hennes mamma bli dålig, sjuk. En sjukdom som skulle sluta med döden. Och mamman till min vän, hon såg inte Öland. Hon såg inte ens bron. Hon såg mindre och mindre, blev dimmigare och dimmigare. Ungefär som när jag tittade ut genom hotellfönstret i Kalmar. Såg inte Öland. Såg inte bron. Och hon hade Jesus kättingen, halleluja, den satt där tryggt och stadigt. Men hon själv liksom började verkligen tvivla på, är hoppet på riktigt? Är Jesus på riktigt? Och hon började bli djupt deprimerad. För hon började tappa tron på att att Jesus är uppståndelsen och livet. Och att han har besegrat döden och att det här är på riktigt. Hon började berätta att allt är en fantasi. Hon började bli djupt deprimerad och sjuk på samma gång. Och hennes dotter då, min väninna, hon hade ju väldigt nöd för sin mamma. Det var ju hemskt att se mamma liksom som inte såg bron längre, inte såg Öland längre, inte såg det. Och så kom den kvällen som skulle bli den sista i mammans liv. Dottern besökte sin mamma på sjukhuset och mamman hade ont i kroppen och vad det nu var för någonting. Och det var liksom så tungt. Men så bara kom det över dottern. Det var som att hon fick från den helige ande. Och så sa hon till sin mamma. Men mamma, sa hon, du ska inte vara ledsen. Kommer du inte ihåg vad vi sa när jag var 12 år? Vad du sa till mig då? Du sa att vi ses vid livets träd. Och då berättade dottern, hon är en sanningsenlig person, inte alls en överdrivande person. Då berättade hon att när hon sa det så kom den helige andes närvaro så enormt starkt. Det var som det var idag när jag tittade ut genom gardinerna. Det är ju en bro där. Wow! Och det är ett land där. Och vad vackert det ser ut. Wow! Jag var mer sugen då på att åka till Öland än till Nybro. För en sekund. Hon såg det. Och sen säger min vän då att hon och hennes mamma, de hade en underbar kväll. En fantastisk kväll. Smärtorna var som bortblåsta. Hon tänkte inte på dem. De grät och de skrattade. De omfamnade varandra. Och de gick igenom livet. Och de såg att de har så mycket att tacka Herren för. Han har varit så god. Han har varit med. De såg det. Och så på slutet av kvällen, sent, och man håller på länge, men det hade känts som bara en minut, så omfamnar mamman och dottern varandra och de säger, jag älskar dig, jag älskar dig. Och så gick de därifrån och några timmar senare så var mamman hemma hos Gud. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för ankarkättingen. Tack Jesus att du har satt din kätting i våra hjärtan. Tack att vi är på väg hem till dig. Och Herre, om någon av oss inte har tagit emot dig än som sin Herre och frälsare, så bara tackar vi dig att det finns en möjlighet just nu att bara säga till dig, Jesus, jag vill ha dig som min Herre, Jesus. Jag vill följa dig. Förlåt mig min synd. Jag ber upp i Lidköping, kampanjen med Sebbe och Carl Gustav och de andra nästa helg. Vi ber att det är många, 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 inte minst ungdomar, som ska ta emot dig, Jesus. Som ska få den där ankarkättingen. Som ska få det där hemlandet. Medborgarskapet hemma hos dig, Herre. Vi ber att det ska delas ut hundratals, om inte tusentals, himmelska pass nästa helg i Lidköping. Men Herre, tack att du har satt din kätting i oss. Tack att vårt ankare är förankrat innanför förlåten. Tack att vi är på väg hem till dig. Och Jesus, nu bara ber vi till dig. Blås undan molnen. Låt oss se bron. Låt oss se att du är bron. Och låt oss se att du är vägen som leder till ett land på riktigt. Till ett hopp på riktigt. Till en evighet på riktigt. Till den himmelska världen på riktigt. Låt oss förstå att vi förstår att vi förstår. Låt oss veta att vi vet att vi vet att vårt himmelska hopp är fast. Blås bort all rädsla. Blås bort all dödsångest. Visa oss Öland. Nej, visa oss himlen, Herre. Tro i att höra tonen från himlen. Men låt oss också få det där hoppet som gör att vi redan här och nu dansar efter den tonen, Fader. Kom till oss. Visa oss att vi är på väg hem till dig. Amen.